Ja, men tack Sandra för den. Det är ju spännande. Vi vet ju inte riktigt vad som kommer. Men i hela sommaren så har vi haft rubriken Läs en bok i sommar. Sommarens boktips. Att det är tillåtet att läsa böcker resten av året också. Men på sommaren så kanske man tar lite mer tid. Och vi har talat om att man kan faktiskt göra så med Bibeln också, som med andra böcker. Alltså man läser den. Man sitter inte och tänk för mycket, utan läs bara. En bok i taget, plöj igenom. Få berättelsen, få storyn, få helheten. Nya testamentet, inte lika mycket berättelser. Däremot har du brev. Inte läser man liksom, om du har några gamla brev hemma. Jag vet inte om du har det att spara och läser igenom dem. Men det är inte så att man läser så här, tre versar i mitten på ett brev. Utan man läser igenom brevet. Gör så med ditt nya testamente. Läs igenom breven. De är inte så långa, det tar inte så lång tid. För att få helheten. Så det här läs en bok i sommar har vi velat uppmuntra dig till. Och vi har stannat vid 7 böcker hittills och idag stannar vi vid den sista av dem. Och den sista av de sistaste, Uppenbarelseboken. Är det någon som tycker att Uppenbarelseboken är enkel? Hand upp! Nej, den är lite svår. Och vet du är inte ensam. Människor har ju liksom kämpat med den här jämt. Den store reformatorn Martin Luther som 1517 spikar upp sina 95 teser på kyrkporten i Wittenberg. Och som blir starten på hela den liksom protestantiska kyrkan. När han protesterar mot liksom katolska kyrkans, mycket av det här med avlatshandel och annat som var. Och den lutherska kyrkan kom med reformationen. När Martin Luther ska beskriva Uppenbarelseboken, då säger han så här. Det antas, alltså ett citat från Uppenbarelseboken, saliga som tar vara på det som är skrivet i denna bok och ändå vet ingen vad som är skrivet. Än mindre kan någon ta vara på det. Det vore sak samma om vi inte hade haft den boken. Det finns ju andra mångt mycket bättre böcker som det är viktigare att ta vara på. Så det är du och Martin Luther, ni är i gott sällskap med varandra. Det är en svår bok. För att få lite hjälp, en av den här boken har jag läst i några tillfällen. Mikael Telbe, Lammet och odjuret, en guide till Uppenbarelseboken. Och första raden i första rubriken, kapitlet heter Har du också gått vilse i Uppenbarelseboken? Alldeles utmärkt bok och få lite liksom förståelse. Det är inte så att du kommer förstå Uppenbarelseboken helt eller kunna allt, men man får lite bättre bild, lite liksom de här stora dragen som målas upp. Och Uppenbarelseboken har genom historien skapat både rädsla och välsignelse. Det har kommit ett antal filmer. Är det någon som har sett någon film? Som En tjuv om natten eller vad heter de där Left Behind-serien. Ja, Uppenbarelseboken har gett upphov till en del rädsla. Men också mycket välsignelser. Och det blir lite på hur man använder den. Har vi någon här inne som gillar att läsa fantasy-genren? Ja, några stycken. Ja. Och jag tänker så här, Uppenbarelseboken, det är Bibelns fantasybok. För fantasy, det är lite halvskruvat, eller hur Klara? Ja. Uppenbarelseboken, den är lite liksom out there. Det är lite märkligt mest ofta och hela vägen. Vad är det för typ av bok? Ja, den är skriven av en av de 12, Johannes, en av apostlarna. Och någonting som är viktigt att ha med sig, den är skriven i stark opposition till det romerska imperiet då. Det är en viktig sak att få med sig. Det fanns en väldigt stark kejsarkult där man skulle tillbe den romerska kejsaren som gud. Man skulle falla ner inför kejsaren och hylla honom. Så det finns... Boken är väldigt kopplat till romarrikets anspråk och inflytande. både Augustus, Herodes, Agrippa, Domitianus och andra kejsare hade det här liksom gudomliggörandet av sig själva. Och om kejsaren så skulle man säga så här: vår Herre och Gud. Till kejsaren. Theos kai kyrios på grekiska. Det var liksom benämningen på kejsaren. När Johannes skriver till kyrkan vid den här tiden som lever under svår förföljelse under detta kejsardöme, så säger han så här i kapitel 4. Du, vår Herre och Gud. Du, vår kyrios kai theos. Du är värdig att ta emot pris, ära och makt. Det är en väldig liksom, nej, vi vänder oss inte till kejsaren och säger du kejsare är vår Herre och Gud, utan du, himmelens Gud, du är värdig vår tillbedjan, vår pris, vår ära. En väldigt tydlig liksom opposition mot kejsarkulten. Och genom hela uppenbarelseboken så går liksom det romerska imperiet är en huvudmotståndare. Det är det absolut. Det står om skökan, horan, det stora Babylon som sitter på sju berg. Vad är det för sju berg? Ja, Rom är byggt på sju kullar. Så där blir liksom, i det här bildspråket så säger man inte rent ut att romarriket är er fiende, utan man talar om den stora skökan, det stora Babylon som genom historien har varit på något sätt en fiende till Israels folk, hade de i fångenskap. Ja, så väldigt kopplat till romarriket. Men det finns också det här perspektivet om att bakom romarriket så finns en ond andemakt. Det är väldigt tydligt. Vi läser om djävulen, om Satan, om draken, om ormen. Liksom kärt barn har många namn. Så att det finns absolut en väldigt tydlig motståndare i den onda makten i himlarymderna. Det är inte bara så att det är en politisk skrift mot romarriket och de sköter sig inte och kejsaren är dum. Utan väldigt tydligt mot de onda andemakterna i himlarymderna. Liksom onda systemet. Så att det är mycket mellan ont och gott. Så det är en kampskrift till första århundradets kristna. Sandra läste från kapitel 2. Där har vi sju brev till sju församlingar. Liksom lokala församlingar i mindre Asien, nuvarande Turkiet. Och där är väldigt mycket. Håll ut, håll fast, rikta er tillbedjan till himmelens Gud. Ja, det är motstånd, men håll i, han har segrat. Så mycket en kampskrift att liksom ta till sig i svåra tider. Själva genren, uppenbarelseboken är lite egen. Det är en apokalyptisk litteratur. Finns lite grann av det i Hesekiel, finns lite av det i Danielsboken. Ganska vanlig genre, både bland judar och kristna i den här tiden. Och jag tycker man kan säga att det är, liksom, det är fantasy för 2000 år sedan. I hur man använder texter och målar upp. Det finns och tydliga drag var liksom tidens slut. Det är änglar och demoner. Det är domens dag. Det är liksom kosmiska förvandlingar. Så här stora saker som sker. Så att det är målat med stora penseldrag. Och så är det väldigt mycket bildspråk som gör det här svårt. Man tänker så här, vad konstigt, varför skriver de som de gör? Men det är inte så konstigt. Kan ta upp nästa bild, Daniel. Vi har ju i vårt språk, man blir vadå? Man blir grön av avund. Varför blir man det? Man blir ju inte blå av avund. Nej, varför blir man grön? Man blir ju inte grön. Nej, men vi säger så. Eller liksom, han kommer 7 mila steg. Nej, det är ingen som kan gå med 7 mila steg. Utan det vi har ju bara det, liksom, ja, men det är uttrycket. Man blir rosenrasande. Det är så här, men en ros är någonting vackert. Är det blomman eller är det färgen? Att man blir så arg så man blir röd i ansiktet. Men, och så kan man göra någon en björntjänst. Den är ju jättekonstig. Vad har björnen gjort för ont liksom? Men vi har ju vårt språk mängder av sånt här med färger, med siffror, med här har vi en blomma och vi har djur. som blir ganska naturligt för oss om man kan svenska språket. En komiker, Özz Nujen, han har i en show underbar liksom del där han berättar när han som ung kille, kurd, kommer till Sverige och försöker lära sig svenska språket. Han begriper ingenting. Han går till sin kompis och säger: "Du, får jag låna din cykel?" "Nej, det går inte. Det är någon som har lagt rabarber på den." Han bara: "Hur mycket rabarber har de lagt på den? Så att jag inte kan låna. Kan man inte bara ta bort rabarberna så jag kan få låna cykeln?" "Men lägga rabarber på, man använder inte det så ofta längre." "Men, så här, men det är någon som har snott cykeln." "Ja, men säg det då." "Nej, men han har ett annat uttryck." Eller han talar om att här ligger en hund begraven. "Nej, jag är visserligen uppvuxen bredvid en djurkyrkogård på riktigt. Liksom, så här, det begravdes hundar och katter och hästar och fågel. Men det är inte, alltså, var kommer det ifrån? Det är inte att någon har begravt en hund, utan det är någonting annat. Det står ju för någonting." Så vi har ju många såna här uttryck i vårt språk. Och i Uppenbarelseboken finns det jättemånga sådana. Och eftersom vi inte kan kulturen, tiden och språket det är skrivet på, så blir det svårt för oss. Kan jag ta fram nästa? Uppenbarelseboken 5 talar om ett lamm. Ta bara den här första. Försök att se det här framför dig. Ett lamm som såg ut som det hade blivit slaktat. Vad ser du framför dig? Det är ju inte liksom lammet, ett sött litet lamm, utan det har ju blivit slaktat. Ligger det filéer, eller vad, liksom, vad ser han för något? Och det hade 7 horn, 7 ögon, och lammet tog en bokrulle. Det här lammet som såg ut som har blivit slaktat. Det är jättekonstigt. Kapitel 7. Sen såg jag 4 änglar, ja, det är jag med på, står vid jordens 4 hörn. Jag visste inte att jorden hade 4 hörn. Och så finns det tydligen bara 4 vindar. Att ingen vind skulle blåsa över jorden. Kapitel 17. Jag såg en kvinna som satt på ett scharlakans rött vilddjur. Fullt av hädiska namn med 7 huvuden och 10 horn. Alltså, vad är det för bilder? Vad står det för? Det här scharlakans röda, det dyker ju upp ibland. Profeten Jesaja talar om att om en era synder är röda som scharlakan, så kan de bli vita som ull. Men det finns jättemycket sådär som när man bara läser. Så bara, hur tänkte de nu? Det är liksom det rabarber på cykeln. Jag förstår inte, vad menar de egentligen? Och man kan läsa om döden som kommer som en rytm. Bara på en gul häst, och sen dyker upp en svart häst och en röd häst och en vit häst. Det är jättemycket, alltså, färger, siffror, varelser som betyder saker som vi har ganska svårt att förstå. Och då är det jättebra med typ en sån här bok eller ett någon slags bibelhandbok, uppslagsbok, så man får en lite så här aha. Ja, typ det här med att den här skökan som satt på 7 kullar. Vad är det här för något? Okej, men om jag förstår att okej, Rom var byggt på 7 kullar och det finns den här konflikten med romarriket. Okej. Här syftar det på hela romarrikets välde. Så man får lite sån guidning. Men för att inte då gå helt vilse så behöver man hålla någon slags riktning. Och du ska få en riktning idag som du kan ta med dig in i Uppenbarelseboken. Det finns säkert flera, men ett huvudspår som jag tror är jätteviktigt genom hela Uppenbarelseboken och ett av dess syften, det hittar man i 1 kapitlet i 1 versen. Där står det så här: detta är Jesu Kristi uppenbarelse som han gav Johannes, och så vidare. Eller det kan lika gärna översättas, och gör det framförallt i en del engelska översättningar: detta är uppenbarelsen om Jesus Kristus som gavs till Johannes. This is the relation of Jesus Christ, or revelation from Jesus Christ i engelska översättningen. Alltså att Jesus, så här, är han den som uppenbarar, Eller är han den som uppenbaras? Det blir lite skillnad. Och jag tänker så här, att de är nog ganska sanna båda två. Att det kvittar på ett sätt lite grann. För att ja, det är Jesus Kristus som kommer med uppenbarelse till Johannes. Men vad är det som uppenbaras? Jo, det är Jesus Kristus som uppenbaras. Temat för uppenbarelseboken, det är Jesus. Det är Jesus på tronen som segrare, som har offrat sig som Herre och Gud, som strålar överallt. Om man bara läser några kapitel i början, så ser man det här gång på gång hur många bilder av Jesus som målas upp. Du ska få ett helt gäng här. Han är den som är den första och den sista. Han är den som var död och lever. Han är den som har det tveeggade svärdet. Han har ögon som eldslågor. Han är den som har sju Guds andar, som är helig och sann, som har Davids nyckel, som öppnar så ingen kan stänga och stänger så ingen kan öppna. Han är den som är värdig tillbedjan och ära. Han är lammet som har blivit slaktat. Han är lejonet av Juda. Han är den som är värdig att öppna sigillen. Han är den som sitter på tronen. Han är den som vinner över ondskan. Han är den som torkar alla tårar. Det är liksom gång på gång på gång på gång på gång, så är det Jesus som uppenbaras. Om du behöver en större bild av Jesus, läs uppenbarelseboken. Försök att liksom finta bort drakarna och alla grejer sånt där, och så bara, hur beskrivs Jesus här? Vem är han? Och så får man en jättestor bild av vem Jesus är. Så uppenbarelseboken, Den handlar om kyrkans liv och tro och kamp då. Absolut. Den är skriven till dem då. Den handlar, som hela skriften, om kyrkans tro och liv. Vår tro och våra liv här och nu. Absolut. Den talar också om en sluttid för vår värld. Det som Sandra var inne på något sätt, vad händer? Vad blir det? Vad kommer sen? Domen över ondskan, slutet liksom. Men den handlar framför allt om vem Jesus är och vad han har gjort. Det handlar framför allt om vem Jesus är. För att om vi bara, som kanske har skett ibland genom tiderna, vi läser det som någon slags, någon detaljerad plan för sluttiden. Vem är antikrist? När kommer han? Är det en eller är det flera? Och liksom, är draken och ormen samma? Och vilka är de två vittnena som träder fram? Och hur blir det med de här plågorna? Vedermödan? Kommer det eller inte? Sigillen som bryts? Skålarna som töms? När sker det här? Är det det här? Är det det här? Och så försöker man pricka in vår tid liksom i kapitlerna. Om man bara försöker göra det, då tänker jag, då går man vilse. Då går man vilse. Visst finns det profetiska ord i uppenbarelseboken om tidens slut. Ja. Varav många, kanske de flesta, är väldigt svåra att förstå. Tolkningarna varierar. Och visst ska vi läsa dem. Vi ska försöka förstå vår tid genom skriften. Och det gäller ju inte bara uppenbarelseboken. Utan vi tar ju med oss Bibeln in i vår tid och vår tid in i Bibeln. Visst ska vi göra det. Men om man tänker också att profetia i Nya Testamentet handlar ju inte bara om förutsägelser. Läser man första Korinthierbrevet 14 så står att den som talar profetiska ord talar uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Och om då uppenbarelseboken, man säger så här, men det är en profetisk bok. Ja, det är det. Bland annat. Då ska ju den ge uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Den ska inte skrämma mig. Då läser jag fel. Om du läser uppenbarelseboken och mest blir rädd, tänker jag så här, vet du, då har vi missat någonting. Då kanske jag har fått med mig några bilder eller infallsvinklar som leder mig lite vilse. Då tänker jag så här, läs första kapitlet och första versen. Många gånger. Och sen fortsätter du. Detta är uppenbarelsen om Jesus, av Jesus. Vem är han? Vad har han gjort? Och vad kommer han att göra? För att den här, den är ju skriven. Tänk när Johannes nedtecknade här. Kanske år 90 någonstans, slutet på första århundradet. Så tänker ju inte han på mig. Han skriver ju inte ner den för min skull. Han vet ju inte om att jag kommer. Eller du. Utan han skriver ju till sina syskon där och då. Sen kanske han absolut förstår att här är större perspektiv som jag inte riktigt begriper. Eftersom han använde språk av att det var som. Det var liksom. Jag såg något som liknade en. Och liksom, han ser ju det här stora perspektivet. Men han skriver ju till dem där och då. Och vad ville han hjälpa dem med? Han ville ge dem tröst och uppmuntran. Och säga, håll fast! Håll i! Håll ut! Ja, kejsaren är dum! Han är ingen gud, utan vi tillber himmelens gud. Romarriket fängslar oss. Ja, det gör de. De tar död på oss. Ja, det gör de. Men vet du vad? Det finns en som har segrat. Så håll i, håll fast och håll ut. Även om det är svårt nu. Några punkter kanske, eller rubriker som man kan ta med sig in i sin läsning av Uppenbarelseboken. Jag kan lägga upp den, Daniel, precis där. Jag tänker så här, Uppenbarelseboken är en uppmuntran. Det måste vi kunna få med oss. Det var en uppmuntran till dem då. Så att håll i, håll fast. Gud är större. Och in i våra liv, på något sätt, det skrevs till en trängd kyrka då. Och kyrkan i vårt land idag sitter ganska trångt till på det sättet. Vi har inte alls förföljelse på det sättet. Men det är en ganska liten del av vårt folk som går till kyrkan och tillber Jesus. Så att Uppenbarelseboken kan bli en uppmuntran av att faktiskt Gud är större. Han har liksom tillvaron i sin hand. Han ser dig, han känner dig, han håller dig. Det finns ett mått av varning i Uppenbarelseboken. I några av de här breven så finns det absolut det här. Hallå, vakna. Låt er inte förföras av det liksom den här imperiet kommer med. Av rikedom och allting. Låt er inte liksom bländas av dess storhet. Vakna till. Du som sover, tappa inte din första kärlek, läste Sandra. Så det finns någonting av att liksom, det här att låt ditt hjärta beröras. Fascineras inte av det du ser här utan av honom. Låt inte det här vara ditt enda rike utan där är Guds rike, det eviga. Så det finns en ton av varning eller kanske av att vakna till. Somna inte, låt dig inte liksom bara vaggas till sömn så tro att allt är väl. Och sen så är det då framför allt Kristus-centrerat. Det står om honom som är klädd i vitt. Det står om hans auktoritet. Det står om att han har rätt att verkställa domen över ondskan i vår värld. Han är lammet som blev slaktat, den segrande. Konungarnas konung, herrarnas herre. Han är brudgummen som bjuder in sin brud, församlingen, till bröllopet. Så det finns så många bilder, så mycket vackert som handlar om hans kärlek till oss. Men som beskriver honom så mycket. Det är så Kristus-centrerat. Så nästa gång du börjar läsa Uppenbarelseboken, om du inte har läst det till idag. Läs kapitel 1, vers 1, 10 gånger innan du fortsätter. Och så få med dig, det här är uppenbarelsen av Jesus, men det är också uppenbarelsen om Jesus. Och till oss idag, till mig, till dig, vad säger den? Ja, men den handlar om vem får min tillbedjan? Vem följer jag? Vem eller vad är min högsta auktoritet? Man kan tänka så här att en del, när man läser om någon slags märke på handen eller i pannan. Tänker man så här, ja, men bara, jag tänker inte ta emot det där märket om det är ett märke. Liksom ett fysiskt märke eller inte. Men om det är det, Jag tänker inte ta emot det märket. Att man kan ha sålt ut sin själ för länge sedan utan att ha tagit emot något märke. Vem får min tillbedjan? Vem får min lydnad? Vad är mitt viktigaste? Vad böjer jag mig för? Är det karriären? Är det pengarna? Eller hälsan? Eller att vara omtyckt? Eller liksom väl ansedd? Eller mitt rykte? Eller vad är mitt viktigaste? Vem får min tillbedjan? Och sen så talar den om tidens slut. Och det är ju för oss en okänd framtid. Du vet ju ingenting om morgondagen, eller hur? Vi kollar SMHI och tänker att de vet någonting om vädret imorgon. Men det ser man ju att de oftast inte vet heller. Vi vet ju ingenting om morgondagen, förutom ett. Det är att Gud har morgondagen i sin hand. Och det du vet är att du finns i Jesu hand. Om du har gett ditt liv till honom, då finns du i hans hand. Om det är här, eller om du skulle dö i natt, så är du i hans hand imorgon ändå. Så det enda vi vet är att har vi gett oss till honom, då vilar våra liv i hans händer. Och jag vet att han finns där. Det är det enda som jag vet. Så oavsett vad som händer med våra liv, vad som händer med vår jord, med vårt samhälle, vart tar det vägen? Kan man känna oro? Ja. Hur blir det? Politik och krig och allt mer. Man bara, vart tar det vägen någonstans? Jag vet inte. Ingen av oss vet. Verkar uppenbarelseboken tala om en del av det här? Ja, det verkar den göra, men det är väldigt svårt liksom att pricka in. Det här är det här och det här är det här. Oavsett så står det att en dag så kommer Jesus komma tillbaka. All ondska kommer dömas. Det står att han en dag kommer torka alla tårar på din kind. Det står att han kommer slå upp sitt tält. Han är en scout, Sandra. Det står att Gud ska tälta bland sitt folk. Han kommer liksom till oss. Guds närvaro, Guds rike. Det var uppenbarelseboken talar om. Därför tillber jag idag. Därför följer jag idag. Därför tror jag idag. Därför ställer jag mitt liv till hans förfogande idag. För jag tänker att evigheten har med min dag idag att göra. Evigheten är inte bara någonting som kommer sen någon gång och vi får se hur det blir. Utan evigheten, den talar jättestarkt in i min vandring idag. Vilket håll jag riktar, vad väntar jag på? Vi läser några rader. De sista raderna i Bibeln. De sista raderna i uppenbarelseboken som är ett rop, en bön, en längtan på något sätt, som en inbjudan till honom. Vi kan resa oss upp. Och så får du gärna sluta dina ögon och så försöker du på något sätt bara höra och se framför dig. Uppenbarelseboken 22 från vers 17. Anden och bruden säger kom. Och den som hör det ska säga kom. Och den som törstar ska komma. Och den som vill ska fritt få ta emot livets vatten. Den som vill ska fritt få ta emot livets vatten. Och han som betygar detta säger ja, jag kommer snart. Och ropet från jorden, från hans folk är, amen, kom Herre Jesus. Herre, vi sträcker oss mot dig. I bön, i tillbedjan. Herre, när vi ser på vår värld så är det så mycket som kan fylla oss med oro. Som kan skapa så mycket rädsla.
Herre, när vi tänker på den här tidens kristna kyrkan då, så levde de i ett imperie som ville ta död på dem, som ville kuva dem, som ville styra dem, tvinga dem. Och därför fick Johannes ta emot ord ifrån dig, där du beskrivs som den segrande, som den evige, som skaparen från evighet till evighet. Du målas upp som den som en dag besegrar ondskans alla makter. Du målas upp som den som upprättar ditt rike av frid. Och du möter oss som den som torkar alla våra tårar. Och Herre, det finns en inbjudan från dig som säger: kom till mig. Kom till mig, du som vill, kom till mig och drick av livets vatten. Herre, jag ber att vi skulle få höra den inbjudan i våra liv. Jag ber dig Gud för människor i vår stad, skulle få höra den inbjudan från dig, att du bjuder in människor till gemenskap med dig, från och med nu och in i evigheten, som gör att oavsett vad som sker, behöver våra liv inte präglas av rädsla och oro. Utan vi vet att oavsett vad som sker med oss här och nu, oavsett vad som sker med vårt samhälle, vår tid, så har vi blicken riktad mot någonting större, mot någon större. Herre, det kommer en dag när du kommer tillbaka. Och jag ber dig Gud att alla vi som är här inne idag skulle med glädje stämma in i den bönen, den längtande ropet, säga: amen, kom Herre Jesus. Och vi säger det inte med rädsla, utan vi säger det med glädje, förväntan och tacksamhet. Herre, hjälp oss att inte somna till i vår tro. Att vi inte förleds i våra tankar, våra livsmål. Att vi glömmer bort vem som är Herre i våra liv. Utan att vi får ha blicken fäst på dig, Kristus, trons upphovsman och fullkomnare. Hjälp oss att ta emot trösten, uppmuntran som finns i ditt ord, i din ande, i din närhet. Och Herre, vi vill ställa våra liv till ditt förfogande idag. Herre, vi behöver dig. Vi välkomnar dig. Vi vill följa dig. Oavsett vad som händer, hur dagarna än ser ut, om det är lugnt och stilla eller om det är oroligt, om det är kamp och strid eller om det går oss väl, så vill vi följa dig. Herre, jag ber att du, den som finns här idag som brottas mycket med rädsla inför morgondagen. Jag tror att Herren vill röra vid dig, du som brottas med rädsla inför morgondagen. Att det är så mycket oro som präglar dig. Jag tror att Herren vill lyfta av det idag och säga att jag har historien i min hand, mitt barn. Jag har ditt liv i min hand. Och även om det kommer vara kamp och svårighet ibland, så har jag historien i min hand. Jag tror att Gud vill lyfta av rädsla från dig idag. Öppna ditt hjärta för honom. Och finns du här som inte har gett ditt liv till Jesus, gör det nu. Lägg ditt liv i hans hand. Säg: Jesus, jag behöver dig. Förlåt mig min synd. Jag vill tro på dig, jag vill vandra med dig. Så ge dig till honom idag. Ge dig till honom idag.